Hon
Och
kanske
då
nöjd, men det gör väl kanske ingenting.
nej, men
Ändå väldigt nöjd.
hon är med lite på ett tag. Hon
Ja.
sover lite, blir för lite, men jag hoppas på det bästa.
Ja.
Ändå tillräckligt bra.
Det är bra. Gött. Vi kör. Hej och jättevälkomna till ett nytt avsnitt av Äktenskapspodden. Idag så har jag tagit mig... Vart har jag tagit mig? Ja, till Helene Lund.
Hej och välkommen, säger Rakel också.
Ja! Hörrni, det är så här. Jag har alltid varit intresserad av relationsprogram av olika slag. När jag var liten så var det Vem tar vem, Kär och galen, hela alla de här grejerna. Och nu, på senare år, så är det ju ett favoritprogram som är Gift vid första ögonkastet. Och det har jag kollat på både australienska och amerikanska och också svenska, såklart. Och idag har jag nämligen ett par som var med i den senaste säsongen av den svenska Gift vid första ögonkastet. Arvid och Ida. Och Rakel, såklart.
Ja. Rakel håller inte inne med att presentera sig själv.
Nej,
är
du är här. Det måste vi uppmärksamma.
Men så kul att vara här.
Ja, så
och kul,
kul.
Att ha dig här, för du är faktiskt hemma hos er.
Ja, jag är hemma hos er. Härligt. Så, Helene Lund som jag har bott i faktiskt. Länge sedan. Men hur mår ni? Är det bra?
Ja, alltså vi mår bra. Nu är det just här och nu ser jag lite trött. Den här bebisen håller oss vakna om nätterna. Så att vi passar på att vila när bebis vilar.
Ja, det är väl det man ska göra, säger de.
Ja, de säger det i alla fall. Sen om man applicerar det är ju si så där med det.
Ja.
Och det är väl också, alltså hur vi mår, det är på olika plan. Det börjar ju nästan med vatten. Rakel verkar uppenbarligen må bra. och sen på ett fysiskt plan, jag håller på att tillfriskna. Jag fick det här första gången jag fick smaka på att man plockar upp sjukdom från sin lilla bebis eller sitt småbarn. För Rakel fick ögoninflammation och det drog jag också på mig. Men i övrigt så kommer vi från en helg med en relationskickoff som var grymt värdefull. För att vi också har haft utmaningar under hösten och nu fick vi chansen att stanna upp och prata om hur vi har det liksom. Så just det här, hur mår ni just nu? Det har varit en fråga som vi har pratat om i typ 3 dagar nu.
Ja, vad härligt.
Vi kan svara på den.
Ni kan svara på den.
Säga
ja, men vi tar den korta versionen. Det är bra.
Exakt.
Hörrni, jag tror de flesta har sett programmet eller vet vilken det är. Men det kan också vara några som inte vet. Kan ni bara presentera er lite kort? Vad ni vill presentera er med. Och också varför ni sökte till programmet.
Jag heter Arvid. Är 34 år gammal. Och har egentligen alltid varit intresserad av det här med relationer. Både såklart då romantiska och kärleksrelationer. Men överlag relationer mellan människor. Så det har varit som en röd tråd för mig i arbetslivet. Jag har jobbat alltifrån inom skola med äldre. Men huvuddelen av min karriär de senaste 15 åren har jag jobbat med ledarskap. Och ledarskap för mig är att bygga relation och att tillsammans bli bättre. Visst. Än var och en för sig. Så det är liksom temat för mig. Hur det kom sig att jag sökte in på det här programmet, det handlade faktiskt om att jag började följa programmet redan från första säsongen för att min morbror Gösta var med. Inte som deltagare men som en av experterna de tidiga säsongerna.
Okay.
I egenskap av präst. För då hade man med en präst.
Just det.
Så att jag började följa programmet tidigt. Men sen hade jag ju aldrig en tanke om att vara med själv egentligen.
Nej.
Förrän jag, mamma och syrran satt och kollade på programmet ute i stugan. Och så går frågan runt i rummet så här. Hade du kunnat tänka dig att söka? Och vi alla tre var singlar på den tiden. Och mamma fick först frågan. Så säger hon att men det är nog inte så bra läge. Och det är rätt mycket med företaget. Och så får jag en hundvalp här till sommaren och så. Så blir det lite för mycket att lägga in en man mitt i det där också.
Han får inte plats.
Nej, han får inte plats just nu. Och sedan sa nej, aldrig i livet. Jag skulle inte vilja visa mig på tv på det sättet.
Mm.
Och så får jag frågan. Känner egentligen inget direkt motstånd. Men så här, det hade nog varit en kul grej. Men tänk inte så mycket mer på det. Mm. 3 dagar senare får jag ett sms från Filip som sen var toastmaster på mitt bröllop.
Mm-hmm.
Så säger han så här, i smset, jag och min fru Johanna har suttit och kollat på Gift vid första ögonkastet. Du vore den perfekta deltagaren. Här är anmälningslänken.
Liksom. Oj.
Jag bara, wow, it's a sign. Mm. In och sökte. Mm. Men då var det också ganska förutsättningslöst.
Mm.
Hade jag aldrig kunnat tro att jag mindre än 2 år efter det skulle sitta här tillsammans med min fru och vår gemensamma dotter. Så det är helt galet.
Fantastiskt. Alltså. Som låter och gör sig hörd. Helt klart.
Vem är du, mamman då?
Ja, precis. Vem är jag? Nej, men jag heter Ida. Jag är, hur gammal är jag? 36 år. Och jag sökte väl till gift av den enkla anledningen att jag kände att jag ville och var redo att träffa den stora kärleken. Mm. Jag hade varit singel och en hopplös sådan, var en stammis i Stockholms uteliv, tyckte liksom att jag ville något mer. Mm. Jag var liksom redo att få ut något mer utav livet, så att jag, till skillnad mot Arvid, satt och bubblade och bastade, drack lite kava med en tjejkompis och kom på den briljanta idén att nu ska vi söka till det här programmet. Så vi båda sökte faktiskt. Men hon vangade och jag kände så här, nej men nu har jag gett mig in i det här. Jag känner mig taggad. Jag tänker inte säga nej. Jag tänker bara säga ja hädan efter.
Mm.
Så att på den vägen var det. Och ja, det blev ju svinbra.
Ja, det blev ju det. Eller sitter här.
Ja.
Overkligt. Det är så här, vi får fortfarande nypa oss i armen. Ja. Vi har hatt att vi inte drömmer liksom.
Nej. Mm. Och vi pratade ju faktiskt om det senast idag. Att det var ju inte länge sedan vi liksom träffades för första gången. Nej. Gick på dejt, gifte oss och hela det här fantastiska liksom äventyret drog igång. Men det känns ju som att det var för evigheten sedan. Speciellt nu när man sitter och tittar liksom på ens egna lilla liksom smaragd här till bebis som har kommit till oss.
Ja, som också väldigt snabbt.
Ja, som också kom väldigt snabbt och som har berikat våra liv och varit en stor utmaning för våran relation också såklart.
Ja, såklart. Som alla andra personer tänker jag, men kanske lite extra. Jag menar, hur länge hade ni varit ihop?
Ja, precis.
Och gifta. när hon kom.
Ja, när hon kom så, alltså det var ju det som var lite roligt. Vi hade ju beräknat BF på henne 4 juni och våran bröllopsdag är 13 juni. Så vi skämtade ju lite om det, att nu får du hålla inne den där lilla bebisen i magen några dagar till så att hon kommer på våran bröllopsdag.
Ah.
Och så hände ju det som är helt galet, att den 11 juni så går vattnet. Den 12 juni åker vi in på BB.
Mm.
Och så säger de, ja men nu är det mellan liksom 12 till 18 timmar bort eller något sådär, om det fortsätter så här i normal. Och då tänker vi att, ja men då blir det ju den 13:e.
Ja.
Mm. Men hon visade redan tidigt att hon har en egen vilja, så hon kom 00:58 på den 14:e, så att hon skulle ha prove her point och få ett eget datum.
Nej, exakt.
Så 1 år efter att...
Ja, men precis. Jag tror att jag plussade väl på stickan typ, när var det då?
September va?
Ja, men 29 september, för jag vet att vi hade varit och käkat så här födelsedagsmiddag med min syster och familj, någon kompis, din syster. Och så vet jag att jag satt där och tänkte så här, jag kan vara gravid.
Tänkte du det där?
Ska jag dricka? Ja, ska jag dricka? Ska jag ta den här födelsedagsölen? Och 4 dagar senare så köpte jag ett gravtest och då minns jag att jag tänkte att jag ska göra den här klassiska för att överraska Arvid lite granna. Men jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle göra det. Så att jag hade ju gjort det här gravtestet på jobbet, lagt ner det i min typ magväska.
Men vänta, hur var det för dig när du såg att det var plus då?
Ja, men jag var ju eld och låga liksom, lycklig. Alltså men det kändes i hela kroppen att det var någonting. Ja, det känns, det är svårt att liksom så här beskriva, men det bara kändes som att det var någonting som hade förändrats liksom, kroppsligt. Och så sen så kom jag hem efter den arbetsdagen och så minns jag att jag la det här gravtestet i min magväska. Tänkte så här, nu ska jag be Arvid när han kommer hem sent ifrån jobbet att hämta Lypsylet ur min magväska för att jag är torr om läpparna. Så det var ju världens sämsta idé egentligen. Så här, kunde jag inte komma på något roligare. Men du gjorde det och jag hörde hur du drog upp den här dragkedjan till magväskan och sen så hörde jag ingenting. Jag tänkte så här, vad gör han nu då? Jag står där ute i hallen och typ svimmar eller vad är det? Men efter ett tag då så förstod du också att wow, nu väntar vi barn. Så att det var ju en otrolig liksom otrolig välsignelse och en stor tacksamhet också och få se det där plusset på stickan, för att vi har ju inte tagit det för givet liksom, med tanke på att det är många i ens närhet som har försökt länge och det är inte helt enkelt liksom det här med och bli gravid. Visst.
Vi såg ju verkligen det som en gåva och ingen var självklart. Så därför så, när vi var så pass säkra på varandra, då var egentligen jag som initierade och sa nu dags att kasta den där p-pillekartan. Då tänkte jag att oavsett hur det går för oss så vet jag att det kommer vara en fantastiskt fin mamma till ett barn. Så för mig så fanns det ingen tvekan i det. Men sen kunde det ju inte vi i våran vildaste fantasi tänka oss att det skulle gå så fort som det vi gjorde.
Nej. Men ni var ändå, som ni säger, båda två var väldigt säkra på varandra.
Ja.
Programmet heter ju Gift för första ögonkastet, men det var ju kärlek för första
ögonkastet för er också. Det var du såg det.
Ja, jag såg ju det.
Det är helt otroligt.
Ja, för mig var det verkligen kärlek. Alltså för mig var det kärlek liksom. Det var något... Det var, jag har sagt det förut, men det var liksom något elektriskt och något väldigt laddat på ett positivt sätt i luften när vi möttes första gången och vi gav varandra en kram. Mm. Då kände jag liksom på något sätt att jag hade liksom, ja, men hamnat...
Kommit hem.
Ja, men kommit hem, precis.
Det sa du faktiskt.
Och det där är ju verkligen någonting man har hört folk prata om. Man vet när det är rätt liksom, man vet bara.
Mm.
Och jag minns, jag stod ju, alltså det var ju det som var så märkligt. Jag stod ju i vårt första möte och kände allt det här och tänkte så här, jag tänkte inte ens tanken att du skulle känna något annat. Och jag tror ju att
det var självklart på något sätt.
Det var självklart för mig. Men jag gick ju också in med inställningen att du ska träffa mannen i mitt liv, pappan till mina barn, det här kommer att bli så jävla bra. Så att för mig fanns det inte liksom ett nej. Och hade det blivit ett nej i slutändan, då hade det inte spelat någon roll för mig. För jag hade i alla fall kunnat titta tillbaka och känt att jag har investerat allt jag bara kan och har kunnat liksom i det här.
Men du hade ju verkligen ett mindset att det här kommer att bli... fantastiskt liksom, även innan, medan jag var nog lite mer och tänkte att ja, men om den här matchningen blir bra så är det en fantastisk bonus, men det är ändå så mycket jag kommer lära mig om mig själv, om relationer genom hela den här processen, så att oavsett så kommer jag ha med mig så mycket in i min nästa relation, sen om det blir lyckat genom programmet så är det jättehäftigt och fantastiskt, blir det inte det så får jag ändå med mig så mycket in, så att det skulle bli så här. Vi pratade lite om nervositet innan, du sa ju det med att du var lite nervös att träffa oss och jag tänker mig att nervositet är en så himla bra känsla. Jag älskar när den kommer. För den talar om för oss att det är någonting viktigt på gång.
Mm.
Så att jag vet att jag sa så här. Precis så här sa jag 2 dagar innan till min syrra. Som står mig väldigt nära. Så sa jag så här. Jag hoppas nu på måndag på bröllopet. Att jag blir så där pissnervös. Så att jag inte vet vad jag ska ta vägen. Precis de orden sa jag till henne. Och det var det som hände. Så att i första mötet. Så presenterade jag mig Frida 2 gånger. Hej, jag heter Arvid, och så sa jag igen, jag heter Arvid. Ja, du har redan sagt det, säger Ida, 30 sekunder tidigare. Så nervös var. Och sen när jag gick av hästen så bokstavligen så skakade jag. Så Ida tog mina händer, så kollade hon in i mina ögon, så sa hon, du kan vara trygg här hos mig, liksom.
Wow.
Ja, så att hon var den som tryggade mig.
Jag var den coola. Tänk att jag var den coola
för jag var nervraket, och jag älskar det. För det betyder att då hela jag blev ju liksom tagen. Och
du kom ju inriden på en häst.
Ja, det var helt galet.
Ja, det var helt galet. Det var helt galet.
Det var ju som en Hollywoodfilm, liksom. Om man kollar på hela bröllopet, men också hur det upplevdes på plats, så var det som att det skulle vara regisserat. Mm. Men det som var så häftigt var att när vi var i det, för jag vet att han som var med och filmade mig, Marcus, den dagen, han sa till mig så här, ja, men ni kommer vilja liksom, om det här blir lyckat så vill ni lyfta av mer, för det här blir ändå speciellt med inspelning och sådär. Men det som var så häftigt var att de hade ju så många kameror på plats där, så att det var bara På hela dagen var det två omtagningar. Dels när vi bytte ringar för det ville mm-hmm. ha i olika vinklar. Mm. Och sen när vi gick ut från själva vigselplatsen.
Mm.
Och gick igenom den här sabelhäcken med mina officerskollegor som stod med sina just sablar. Det ville de ha två gånger. Men utöver det så var det inga omtagningar. Så att vi tänkte inte, eller jag tänkte i alla fall inte på kamerorna. Och det kändes som att gästerna också blev trygga. Så att det blev ju verkligen en genuin dag.
Mm.
Där det inte var en produktionsdag utan faktiskt en kärlekens dag på riktigt.
Kunde ni vara där liksom, var ja, närvarande?
Ja.
Ja, absolut. Alltså jag kan säga så här, jag kommer typ inte ihåg någonting för att jag var så himla i stunden.
Mm.
Alltså jag var så himla mycket i stunden och i mötet med Arvid. Alltså jag var liksom i en kärleksbubbla från start. Det var bara jag och Arvid, ingen annan existerade.
Mm.
Alltså för mig var det så när vi träffades. Och sen var det ju en bonus att våra bröllopsgäster liksom också fann varandra så fint. Just för vi hade ju en fantastisk liksom bröllopsfest tillsammans med dem.
Ja, för att det var ju inte bara du och jag som var nya inför varandra. Det var ju våra familjer som var helt nya inför varandra.
Ja.
Och de talen som var liksom på kvällen när båda familjerna stod och grät liksom. Mm. Det satte ju ord på hur mycket känslor det var i rummet. Mm. Så att jag vet, jag sa det redan dagen efter att det här är liksom min hittills lyckligaste dag i mitt liv. Och då var det med en okänd person liksom. Men för att det var så mycket kontakt med allt som var fint. Sen har vi ju haft massa utmanande stunder. Men det var häftigt att få så pass starkt första mötet.
Mm. Jag undrar om det är lättare att vara i stunden när det har varit som ni, när någon annan har planerat allting och man bara måste vara där än när man själv har planerat allting. Jag såg ju allting som inte blev som jag hade tänkt på bröllopet. Men ni...
Ja, men alltså, ja, men jag håller med dig, för jag kan säga så här, jag har ju hela mitt liv liksom, alltså, tänkt så här, wow, om jag skulle få gifta mig.
Det är ju det man alltså, gör.
Och jag tror att många kvinnor, om vi bara ska vara så här väldigt generaliserande nu, många kvinnor drömmer nog om sin bröllopsdag.
Mm, och hur perfekt den ska vara.
Exakt, hur perfekt den ska vara. Och det gjorde ju även jag.
Mm.
Men alltså det här är ju, om jag tittar tillbaka, typ det bästa jag kunde ha varit med om. För att man behöver inte, alltså det ligger utanför ens kontroll liksom. Någon annan får planera och man får så här, det är en övning i att bara kunna slappna av.
Ja, du måste vara.
Ja, exakt.
För du kan inte göra någonting åt det.
Ja. Och vi har ju pratat mycket om det, ska vi liksom göra om det här?
Mm.
Förnya våra löften och göra om det liksom och kunna bjuda in ännu fler. För det är ju det man skulle ha velat liksom. Mm. Det var ju det som fattades, att vi skulle ha haft ännu fler vänner liksom och familj på plats. Men vi har ju liksom flera gånger landat i att nej, men vi vill inte göra om det här. Inte just nu.
Nej.
För att det här var liksom det absolut bästa bröllopet vi kunde ha. Men en stor kärleksfest har vi länge pratat om att vi skulle vilja bjuda in till.
Det kan man ju ha.
Ja, det kan man ju ha.
Ser ni ert äktenskap som ett arrangerat äktenskap?
Det är det ju per definition.
Ja.
Och det har fått det här med arrangerade äktenskap i ett nytt ljus ju.
Mm.
Men sen tänker vi så här att det var ju genom programmet och tack vare experterna. Vi känner ju extrem tacksamhet liksom, till hela produktionen också som gjorde det här möjligt. Men för oss var det ju också så här samtidigt att det var ju också bara där våra vägar korsades. Så att det var ju inte... Det var ju, för oss är ju liksom det där en jättehärlig story liksom, hur vi träffades. Men det är ju allt det som vi har byggt efter som liksom definierar
såklart.
Men det var häftigt med hela produktionen där alla, alltifrån producent, ljudtekniker till klippare, var så mån om att det här skulle bli bra liksom, för oss deltagare. Så att det var ju verkligen en genuint arrangerat äktenskap.
Precis. Ja, men vi har ju insett det. Vi skulle ju aldrig ha träffats. Nej. Alltså om det inte vore för det här programmet.
Nej, för det är en fråga. Skulle ni, om ni träffar varandra ute eller whatever, hade ni...
Nej, men alltså jag tror inte att vi hade dragits till varandra.
Nej.
Alltså om vi inte med... Alltså jag tror inte det. Alltså när vi liksom träffades så... bodde vi också fågelvägen typ 200 meter ifrån varandra.
Okej.
Så att nu sitter vi i Helene Lund idag när vi spelar in. Och jag har ju en lägenhet 200 meter därifrån.
Ha?
Så att även om vi var nära varandra geografiskt, så tror jag att vi hade liksom passerat varandra på ICA. Jag hade kanske tänkt så här, åh, en snygg kille. typ så här, men jag vet inte om vi hade haft anledning liksom, och fått anledning till att liksom möta varandra.
Hade ni swipat höger?
Alltså jag hade nog, jag kan säga så här, när jag var på Tinder, jag swipade höger, då är det för att man vill match, bli, ja, då gillar man. Ah, mm. Jag, när jag var på Tinder så var mina kriterier att personen jag skulle lajka skulle le, mm. skulle vara liksom naturlig i sitt sätt, mm. och ingen kostymnisse. Så att, det beror ju på om du hade stått där.
Det var,
var det där på Tinder med ett glatt leende och ja, i din bästa skrut så att säga.
Ja, men det var jag hade, jag vet inte, när jag hade Tinder så hade jag någon bild när jag var ute i naturen och sådär.
Ja.
Men
den klassiska fiskebilden eller?
Nej, det var inte. Alltså, inte den klassiska fisken. Det är fet no no.
Jag åker ner utförsåkning också, den var ju klassisk.
Ja, nej, det var inte det. Jag satt faktiskt på en klippa ute på Huvudskär, kommer jag ihåg.
Ja.
Men för mig så handlar det om att du är ju inte lik någon av dem jag har varit tillsammans med innan. Mina relationer sedan tidigare, där har jag sökt partners som har varit mycket mer lik mig.
Mm.
Du och jag har ju en gemensam grund i liksom hur vi ser på livet och hur vi positivt och optimistiskt tar oss fram och tänker att allting löser sig. Och vi har en, ja, men liknande saker vi värderar, men utöver det så är vi väldigt olika som person. Mm. Så jag hade aldrig liksom tittat åt ditt håll på det sättet som en potentiell partner, men det var ju det som jag behövde. Det fick jag ju lära mig genom programmet, att det finns en sak som jag vill ha och har tittat efter och det finns något annat som jag behöver.
Precis.
Så hade vi träffats innan programmet hade jag inte tänkt dig som min livskamrat.
Kolla, hon blir förskräckt rakt.
Det tyckte jag var förskräckligt. För att jag visste inte bättre. Liksom.
Nej, men det är inte lätt att veta.
Nej.
Men det är ju det som också är så fantastiskt när olikheterna får bli komplement.
Ja.
Men hur lyckas ni få till det? Om ni är väldigt olika, hur...
Ja, men du, Arvid sa ju det väldigt tidigt, att vi har ju lite olika grundtempon. Alltså jag är ju snabbare på bollen, medan Arvid är mer eftertänksam.
Mm.
Alltså Arvid är egentligen väldigt mycket av det jag skulle vilja vara. Och som jag har jobbat aktivt för att kunna liksom landa in i. Men jag tror att det är en väldigt stor styrka för oss också. Mm. Att vi har olika grundtempo för saker och ting händer ju då. Och du bromsar mig på ett positivt sätt och jag drar kanske upp dig på ett positivt sätt. Så att det blir liksom en väldigt följsam dans på det viset. Sen krockar du ju också såklart. När man
igår kväll var ju du extremt frustrerad på att jag är långsam. Liksom.
Ja.
Så det händer ju. Men hur vi får det att funka, det är ju att vi pratar om det. Jag vet att redan när vi hade känt varandra i 6 dagar så var vi på bröllopsresa i det här programmet. Och så satt vi på 11:e våningen på Steam Hotel i Västerås. Varpå Ida säger att... Då säger Ida så här att så länge vi pratar så här så kan jag inte se vad som skulle kunna gå fel.
Just det.
Och det rörde mig liksom till tårar den gången för att jag kände att det var så sant.
Mm.
Att det handlar om att prata och mötas. Sen, vi pratade om det senast i helgen när vi var på relationskickoff, att Ida sa att jag har kämpat jättemycket nu under den här perioden när det har varit kämpigt med Rakel och vi försöker komma in i det nya normala. Så här, då har jag jobbat som tusan med att snälltolka dig för att inte vara arg och frustrerad hela tiden liksom.
Mm.
Så att det finns en sån del också. Men vi har också uttryckt våra behov, typ där det har krockat och vi har varit olika. Alltså i programmet så fick man ju se allt ifrån alkoholdiskussioner till samtal om egen tid och så vidare. Och där är så himla intressant upptäckt jag har gjort i mig själv, att om jag inte hade pratat med Ida om de här sakerna och satt ord på mitt behov, då hade jag tänkt att då hade en tanke i mitt huvud blivit en sanning att Ida är inte rätt för mig.
Mm.
Men istället, när jag då sätter ord på mina behov, då inser jag att Ida är precis rätt för mig. Det handlar bara om jag tror att jag uttrycker mig och hela jag ska få plats i relationen eller inte.
Precis.
Och det handlade om hur jag kunde uttrycka mig och hur hon kunde ta emot mig och hur vi kunde mötas i samtalet. Liksom.
Ja.
Och då blev det som du säger, som jag pratar om väldigt mycket i ledarskap också när jag jobbar med ledningsgrupper, att tänk om vi kan gå från konkurrerande relationer till kompletterande relationer där vi lyfter varandras styrkor och ser att tillsammans är vi mycket mer än var och en för sig.
Mm.
Och så är det verkligen med mig och Ida, att här uppstår liksom synergi som inte hade kunnat bli om vi var för lika varandra.
Precis.
Mm.
Det är ofta så att man får försöka tänka att man man är ett team och man jobbar med varandra, ja. Inte mot varandra, men det blir ofta så att man jobbar, man stångas mot varandra istället.
Absolut. Nej, men jag sa ju det från början, jag vill ju ha en lagkamrat. Ja. Jag vill inte ha en lagkamrat och en bästa vän. Och vissa kanske tycker att det är trams, vadå bästa vän? Men för mig är det väldigt självklart att ska jag leva ihop med en person, förhoppningsvis för en väldigt lång tid framöver, då gäller det ju att det är en bästa vän liksom för mig. Alltså sen så är det ju det också att jag tror ju att olikheter är liksom fantastiska. De kan ju skapa trubbel i paradiset också, det har vi ju märkt. Men de flesta gånger så är ju våra olikheter tillsammans en jättestyrka för oss som par. Där vi har extremt mycket att lära ut av varandra också. Jag menar, jag har alltid tyckt att jag har varit väldigt bra på att uttrycka mina känslor. Men Arvid har ju hjälpt mig att bli ännu bättre på det. Och nu för tiden så brukar ju vi vara ganska duktiga på också att checka in hos varandra dagligen. Inte bara veckovis där vi kanske har, där vi gör det under de så kallade parmötena som vi har. Där vi pratar liksom hur veckan har varit, vars vi är och hur vi känner och så vidare. Utan vi gör ju det här dagligen också. Och försöker liksom påminna varandra om det. Sen misslyckas vi många gånger också. Men det hjälper oss jättemycket, för utan kommunikation. Och det var också någonting jag sa till dig på 11:e våningen där på Steam. Om vi pratar med varandra, om vi inte slutar prata, då kommer vi ha förutsättningar liksom för att gå i mål och nå, liksom, nå något mycket större. Men slutar vi prata, då kommer vi ganska snabbt att få problem.
Och du har ju kommit in med det här norrländska som du säger, att vi är i lag. Och för mig har det där betytt mer och mer, att vi är just i lag. För jag märker ju att jag stör mig på olikheterna också. Speciellt om jag blir trött, stressad, inte är i balans själv. Då stör jag mig på olikheterna. Men så fort jag liksom kan ta hand om mig själv, ta ett träningspass, en promenad eller sova lite. Då kan jag ju se de här olikheterna som styrkor. Då gäller det att komma ihåg det liksom.
Ja. Det var ju vad vi såg i programmet, en period där du Arvid bara kände att du behövde komma iväg. Då trodde jag att det skulle ta slut.
Ja.
Då trodde jag att okej, nu kommer han komma tillbaka och känna att nej, det här funkar inte. Men där kunde ni också redan där väldigt tidigt kommunicera. Som du sa, du kunde uttrycka dina känslor och vad du ville.
Och det är någonting som har blivit viktigare för mig på senare år. Att inte, som Christian Gidlund skulle ha sagt, låt inte känslorna stanna i bröstet. Och det är så intressant, om man skulle kunna följa mina tankar i den stunden, så gick de så här: jag ska nog inte riktigt vara med Ida, jag behöver komma bort från Ida. Men det som var grejen var att det handlade inte alls om Ida, det handlade om mina behov. Och när jag då kunde sätta ord på mina behov, jag tror jag behöver lite egen tid och få processa, det handlade om det för mig, att det hade blivit känslomässigt bakfylla allt möjligt, det fanns mycket att processa. Och så tog Ida emot mig i det, det vill säga jag hör vad du säger. Det som hände då var att hon började tillfredsställa mitt behov, och helt plötsligt var Ida någon som jag verkligen ville vara nära. Det är så jävla häftigt hur liksom det där hänger ihop, och har man knäckt den koden, då har man kommit långt liksom i sin egen process med sin partner, tänker jag.
Har ni alltid kunnat kommunicera bra? Du sa ju att du...
Ja, men alltså, vi kommunicerar. Jag tycker vi kommunicerar jättebra. Sen är det klart att nu när vårt äktenskap och vår relation har satts på prov genom liksom, de dalar vi också har haft. Och sen vi gifte oss och under det 1,5 året som snart har gått. Då påverkas ju också kommunikationen på ett eller annat sätt. Så att vi har ju haft stunder där vi har behövt resetta och börja om.
Har du alltid varit bra på att kommunicera?
Jag tycker att jag har varit bra. Jag tycker att jag är en bra kommunikatör. Men jag är också väl medveten om att jag har mycket att lära. Jag har ju varit väldigt omedveten i allt jag har gjort när vi kopplar det till kommunikation. Jag har ju bara kört. Jag har jobbat mycket med människor och tycker mig vara en ganska bra personkännare. Jag kan få en ganska bra känsla för en människa efter väldigt, väldigt kort tid. Så att jag tror att det är det som har gjort att jag har blivit ganska duktig på kommunikation. Sen är det klart att när man är i en relation, då kan ju det här med kommunikation, oavsett hur bra man är på det, på jobbet, som ledare, som chef, som arbetskollega, som privatperson, då kan man ju helt plötsligt bli ganska dålig på kommunikation, för det är så mycket som är på, alltså som är på spel, så att säga. Man tassar lite på tå när man precis har träffat någon, man vill vara sitt allra bästa jag, man kan liksom tumma då lite på det man egentligen kanske borde ha gått in och sagt från start.
Ja.
Så man kan slå knut på sig själv ganska tidigt om man inte bara liksom vet sin egen sanning och om man inte liksom är grundad i sig själv.
Mm. Visst, och kommunikation handlar ju också mycket om att lyssna.
Ja, absolut.
Så även för man kan vara duktig på att uttrycka sina känslor så kanske man inte riktigt kan höra den andra.
Men det är verkligen så. Alltså, i den hetaste konflikten vi har haft och liksom den hetaste diskussionen, då var det just det där med att lyssna. Christer Olsson, som är en annan förebild för både mig och Ida, han pratar om att leva livet levande, och det han menar kopplat till kommunikation, det är att om vi kan börja med att först förstå och sen göra oss förstådda.
Just det.
De flesta vill börja med att försöka göra sig förstådda hela tiden. Och sen i bästa fall förstå. Men tänk om vi kan vända på det och börja med att försöka förstå och sen göra oss förstådda. Och det här blir ju svårare ju mer laddad frågan är.
Såklart.
Och ju mer investerade vi är.
Exakt.
Så vi hade ju ett läge när konflikten var på den nivån att Idas överläpp darrade. Och jag var väl röd i ansiktet. Och det jag upplevde i den stunden, det var att vi pratade bara förbi varandra. Båda försökte göra sig förstådda, ingen försökte förstå. Så att vi hamnade i det läget. Då kom jag på ett sånt där gammalt indianknep som man använde när man satt runt lägerelden. Då använde man något som kallas för talpinne. Så att okej, när du har den här talpinnen, då är det bara du som får prata. Alla andras uppgifter är att lyssna och förstå. Så jag insåg att vi kommer ingenstans här, och det bara eskalerar. Så jag hittade liksom en fjärrkontroll bredvid i soffan. Och så tog jag den och sa så här, okej, här är den här fjärrkontrollen. Och det är nu våran talpinne. Och jag kommer ge den till dig, då ska du få börja med att prata och berätta om din upplevelse, dina känslor, dina tankar. Och min uppgift är bara att förstå dig. Men sen kräver jag att vi byter och du försöker förstå mig. Jag var så himla frustrerad i det här. Men så gjorde vi det. Men helt plötsligt så funkade det. Att vi faktiskt började höra varandra. Så att lyssna in är ju kanske det viktigaste. Och hur gör man det då? Ja, för oss så blev det ju den här talpinnen när det var som tuffast för oss. Liksom.
Tror ni att just för att ni gifte er direkt, att det har hjälpt er att kanske inte ha överseende med saker, men om ni bara hade varit ihop och dejtat först, att vissa saker hade varit för stora och tunga, men nu är ni gifta, så det har ni liksom...
Det var en annan investering och en annan insats, tror jag, faktiskt. Och att vi hade också de här 5 veckorna där vi båda... Ida mer än mig till att börja med, och sen hängde jag med i hennes energi att gå in för det här 150% all in på rött, liksom pratade vi om. Att ge det här en ärlig chans, och det innebär all in. Så att vi höll ju inte igen, vi sparade inte på någonting, och de heta ämnena, de sökte vi snarare upp än undvek.
Ja.
Och det var en nyckel.
Tidigt.
Ja, men direkt liksom. Direkt när de kom, Ida tyckte till och med att jag tog upp saker innan de hade hänt. Liksom. Men för mig handlade det också om det här med commitment, vad är det? För jag var i en relation när jag bodde i Arvidsjaur med en fantastiskt fin person som jag tycker mycket om idag fortfarande. Men vi lyckades inte få till det här. Och för mig handlade det utifrån, det låg mycket på mig, att jag inte var redo för commitment. Och för mig var det en mognadsfråga, att jag behövde landa i mig själv, för jag hade en idé och en tanke om att jag var redo för commitment. Och när jag säger commitment så menar jag att vara redo för att ge mig hän i en tvåsamhet fullt ut och att bygga familj. Och intellektuellt sett var jag det tidigare, jag hade en sån tanke om att jag var det och att barn och den biten, men liksom känslomässigt och hela mitt väsen var inte det, utan det kom. Och det är det som är så här livets öde, eller vad man nu vill kalla det. Men ett halvår innan jag träffade Ida så fick jag en upplevelse i min kropp att okej, nu vill jag. Nu är jag beredd att släppa mig själv och jaget och egot på den nivån så att viet blir viktigare. Och att jag är redo att committa. Det här hade hänt i mig innan, en sån process. Så då var det också lättare att gå in i det här äktenskapet och försöka skapa något äkta på riktigt. Och inte bara liksom dejta lite halvhjärtat, utan vi gick all in. Och det hade nog med det att göra. Dels det jag själv hade gått igenom innan, och sen att vi båda committade fullt ut tillsammans då.
Ja, jag tänker att det är ju, jag har haft flera kompisar som har sagt att hade vi inte varit gifta så hade vi kanske inte hållit ihop, för att man kanske går igenom saker. Och just det här, ja, men commitment,
ja,
och säger liksom att nu är det vi. Om ja, som vi sa förut också i nöd och lust.
Ja. Ja, det är något så himla fint med det där i nöd och lust. Och jag är inte troende och inte heller med i kyrkan, även om jag tycker de har väldigt många fina initiativ. Men just att låna de här begreppen med i nöd och lust, för mig finns det så mycket vishet i det.
Mm.
Att ibland så kanske vi båda är i lust. Och jag och Ida var det väldigt mycket. Men sen hamnar en av oss i nöd. Och i perioder kanske båda hamnar i nöd. Mm. Och då handlar det om att acceptera, finnas där, du var inne på att stå ut. Och det kanske vi måste göra så här, stå pall. Och då finns ju äktenskapet. För anledningen att jag var inne på att inte gifta mig en tid i livet. För att då vände jag mig emot att kontraktera kärlek och skriva ett kontrakt.
Mm.
Men nu ser jag det snarare som det trygga fundamentet.
Precis.
Att vila på. Så att jag har fått en helt annan relation till det där. Att vi har faktiskt... Vi har valt varandra och vi har valt att satsa på varandra.
Det är friskvård.
Ja, det är friskvård för relationen. För vi är så himla bra på att ta hand om oss själva på andra sätt. Mm. Vi går till gymmet och det är inga problem att gå till gymmet 3 dagar i veckan. Men att så här prioritera relationen, det lägger man alltid som sist på att göra listan. Liksom.
Mm. Varför är det så, tror du?
Alltså, jag har ingen aning, men jag tror att det är så här att man... Det är väldigt lätt liksom att bli så här... I mäklarvärlden säger vi fat and lazy. När man har jobbat lite för länge.
Okay.
Alltså man tar varandra lite för givet kanske. Man tar sin relation för givet. Nu är det vi. Vi har bestämt att vi ska leva ihop. Och så sen så jobbar man inte aktivt med att liksom smörja den. Jag menar, man byter ju olja på bilen ibland.
Exakt. Man besiktigar bilen.
Jag tror att det handlar om att man hamnar liksom i slentrian och av ren och skär lathet många gånger. Alltså, jag tror det.
Mm.
Men det är ju verkligen någonting som man vill ju inte hamna i det. Jag menar, jag är ju livrädd att jag och Arvid ska skilja oss. Inte för att det är ett misslyckande att skilja sig, men jag vill ju leva med Arvid. Så att jag är den största faran i mitt liv, det är ju att någon av mina nära och kära ska bli sjuka eller på något sätt liksom må dåligt. Men det är ju också såklart att inte ha relation med Arvid och äktenskap med Arvid.
Det är otänkbart.
Det är otänkbart för mig, och därför så vill ju jag också göra allt jag som egen individ bara kan, men också att vi som par och... Att vi som par också ska jobba aktivt med att stärka vår relation. För även fast relationen är bra idag, så har vi ju ingen aning om vart vi är om 2 år, 20 år och så vidare. Och jag skulle aldrig vilja avsluta en relation och känna så att det är någonting osagt eller någonting som vi inte gjorde för att liksom...
Att det skulle funka.
Ja, få det att funka.
Mm.
Jag tänker det, alltså, men det är lättare sagt än gjort såklart. Men jag tror att det är så himla liksom enkelt att göra. Man kan ju göra medvetna val för sig själv och för sin relation.
Precis.
Och då tycker jag att kan man gå till gymmet eller prioritera andra saker, liksom, då kan man ju också avsätta lite tid åtminstone. Om det är en timme i veckan där man aktivt gör någonting med sin partner, där man ser varandra, där man liksom jobba för att stärka och på något sätt bara liksom främja relationen i positiv riktning.
Precis.
Ja. Det är svårt det här alltså.
Det är
svårt, alltså äktenskap och relationer. Alltså, det är svårt. Ja, gud ja. Och så lägger man på så här barn och så vidare. Det blir ju verkligen, det som har skavt i, om det är någonting som har skavt lite grann i relationen innan och så får man ett barn, då skaver det lite mer sen. Då är det inte bara liksom ett litet skrapsår, utan då kan det vara något mycket större. Så det gäller ju verkligen liksom att våga ta i det som är jobbigt också, och inte bara låta det ligga under ytan och bubbla, för nej, då är det ju, det är liksom, det är vägen till
disaster.
Ja, disaster alltså.
Arvid sa, och jag tror du nämnde det också, att ni relationsarbetar ganska så mycket.
Ja, exakt.
Vad gör ni?
Ja, vad gör vi inte?
Det
gör
alla.
Ja, exakt. Nej, men så här är det ju. Vi relationsarbetar ju liksom... Alltså jag skulle säga att vi relationsarbetar väldigt medvetet i vardagen till att börja med. Hur? Alltså det här med att liksom checka in hos varandra och se vad har du för behov idag. Alltså vi brukar kunna börja och säga det, vad har du för behov idag? Ja, men jag vill träna, jag vill hinna göra det här och det här, okej. Ja men då får du möjlighet till det. Mm. Jag skulle behöva göra det här också. Alltså vi checkar in på varandra så att vi liksom får en bra start på dagen och så att vi vet liksom, är det möjligt överhuvudtaget?
Mm.
Sen har vi ju veckovisa möten som vi har valt att kalla parmöten. Och vissa kan ju tycka att det här är helt galet. Vad då behöver ni ett parmöte för att kunna kommunicera? Ja, det behöver vi faktiskt också. Alltså för att medvetandegöra saker som vi kanske annars missar i vardagen. Och inte bara springer på liksom, i full galopp. Och under de här parmötena så pratar vi ju väldigt mycket om hur våran vecka har varit. Är det någonting som har varit stressigt? Är det någonting som har påverkat oss? Är det någonting som vi har liksom behov av att uttrycka gentemot varandra? Vi planerar liksom kommande vecka i stort. Alltså bara för att synka ihop oss och bli det här laget. Det här starka i lag och laget som jag tycker är jätteviktigt.
Mm.
Och sen åker vi på de här relationskickofferna.
Vad är det?
Nej, men alltså det är ju en helg när vi bara liksom njuter av varandra. Men där vi också liksom väldigt, väldigt medvetet pratar om hur har den här tiden, till exempel nu i helgen när vi var iväg. Då pratade vi väldigt mycket om tiden sen dess att, eller efter det att Rakel kom.
Mm.
Hur har vi haft det? Är det någonting vi liksom kan klappa oss på axeln över? Är det någonting vi skulle kunna gjort bättre i relation till varandra? Och vi medvetandegör väldigt mycket liksom det som det vi känner och det vi liksom har upplevt.
Mm.
Och vi kan ju ha olika teman. Alltså sist vi var på sån här parhelg, då pratade vi väldigt mycket om förväntningar. Och det var ju inför det att Rakel skulle komma.
Uh-huh.
Så att man liksom gör det väldigt enkelt liksom.
Så man vet vad som förväntas.
Ja, men precis. För det är väl det som jag upplever är det svåra liksom. Det här med att man kan ha olika förväntningar. Mm. Oavsett vilken situation vi pratar om liksom, så kan man ha olika liksom förväntningar som kan trassla till det. För precis. Vi kommer ju från två olika liksom ställen från tidigare, så ska vi slå samman.
Exakt.
Och det är klart att börjar man ett nytt jobb och man ska gå sida vid sida under en inskolning med en blivande arbetskollega, då inser man ju ganska snabbt att vi är två helt olika människor. Hur ska vi göra det här för att samarbeta på allra bästa sätt? Det är ju samma sak i en relation, att försöka hitta vad som funkar liksom för oss. Och då innebär det ju också att man går på mycket nitlotter.
Ja, men såklart.
Ja.
Det är väl helt naturligt.
Alltså, jag tänker det.
Ja.
Jag tänker det.
Ja.
Och sen ser vi ju till att skratta mycket. Alltså, det är ju en framgångsfaktor. Alltså, ha jävligt kul tillsammans.
Mm.
Alltså, allting ska ju inte handla om att man ska kommunicera. Ibland ska man bara ha jäkligt kul.
Ja.
Alltså, gör något galet liksom.
Ja.
Gå och ta en danskurs. Hoppa fallskärm. Stanna hemma och ha sex bara. Alltså bara så här, gör någonting för att liksom... Ja, men...
Stärka
det. Ja.
Skapa minnen tycker jag också är väldigt viktigt.
Exakt. Så att jag tror att humor och lekfullhet är extremt viktigt i en relation.
Jag tänkte på era veckomöten. Kommer inte ihåg vem det var som sa eller vart jag har hört. Men om man har det som rutin att man har veckomöten.
Ja.
Och det händer grejer under veckan som man är irriterad på. Man kanske inte behöver ta det just nu. Skriv ner det och så tar man upp det sen.
Mm.
För att det är inte heller alltid att man behöver säga exakt vad man känner precis när det händer.
Nej.
Det kan ibland bli bara fel.
Ja.
Men då kan man prata om det sen när man har det här veckomötet.
Absolut.
Att ja, men på tisdag så händer det här och det gjorde att jag kände mig så här.
Ja.
Och så kan det kanske att man inte är lika irriterad Men man kan också liksom hantera det tillsammans på ett annat sätt.
Jag tror att det är jätteviktigt. Alltså jag är ju en person som är väldigt så här i känslan. Så för mig är ju det du är inne på så här, det är typ en gyllene regel jag har nu. För att jag i en konflikt så är jag en person som går väldigt mycket in i känslan. Och då kan det liksom bubbla över. Och uttrycker jag mig då, då kan det ju bli hur dåligt som helst. Alltså det kan komma vad som helst i min mun. Så att för mig är det väldigt bra att ha någon som bara lägger lite locket på då. Alltså i mitt och Arvids liksom konfliktmönster så är jag ju den som bara skulle liksom elda på. Medan han är den som behöver gå undan och få lite tid.
Just det.
Och det har ju jag lärt mig utav Arvid att det kan vara väldigt bra liksom att applicera det på sig själv. Liksom.
Att du också kanske behöver tid egentligen. I alla fall du inte tänker
att
du...
Ja, absolut. Och då är det ju fantastiskt, som du är inne på, skriva ner och kanske ta det på det här parmötet då, som vi kallar det. För att då kan man ju också se om det liksom har hänt någonting mer i den känslan liksom.
Och sitter den kvar? Eller var det bara att du inte hade sovit?
Ja. Alltså. Sen är ju, tycker jag ju också, alltså det här är ju, och det kan ju, det är väl delad meningar med det, men alltså man får ju lite välja sina strider också. Jag tror att det här kommer med liksom åldern kanske. Eller erfarenheten av långvariga relationer. Kortvariga också kanske för den delen. Men det här med vad är det jag ska engagera mig i? Är det viktigt för mig att ha rätt i den här saken?
Precis.
Eller är det bara att släppa det? Där använder ju vi en sån här 10-gradig skala. Vi använde den väldigt mycket från början, men blir vi lite sämre på det nu. Men det är så här, hur viktigt är det här för mig? På skala mellan 0 till 10. Hur viktigt är det för Arvid? För då kan man ju också ganska snabbt på ett enkelt sätt sätta en siffra på ja, men om det här är någonting som engagerar mig väldigt mycket eller Arvid jättemycket, då kanske jag kan släppa på vad jag själv önskar om det är jätteviktigt för Arvid till exempel.
Vilken siffra är kriteriet att det ska bli fokuserat på?
Nej, men vi mäter ju våra siffror mot varandra då. Har jag sagt en 7 och Arvid sagt en 9, ja men då...
Ja, då blir det viktigt.
Ja. Då blir det liksom...
Det får ju inte gå inflation i 8.
Nej.
Man måste vara ärlig där.
Ja.
Men så länge man är det så är det ganska enkelt att, ja just det, men det var nya viktigt för dig, då blir det så. Så det kan vara hjälpsamt om man kör fast.
Ja, verkligen.
Och det kan ju vara hjälpsamt för sig själv också. Och tänka, hur viktigt är det här? För oftast är det kanske inte, eller många gånger, eller för mig i alla fall, är det inte så viktigt. Nej. Det är mer att jag bara vill ha...
Man är lite tjurig ibland också. Alltså man är ju det, man vill ju verkligen så här. Och det är väl också så här, det är väl inte så konstigt. Jag menar, vi kommer ifrån... man går in i en relation från att ha varit singel och kunnat göra allting på det sättet man själv har velat. Och så ska man bli i lag med någon.
Precis.
Då pratar vi återigen om det här laget. Och då måste man ju liksom kunna kompromissa. Ja. För kan man inte det, då är det ju liksom dödsdömt. Och då blir det bara en massa gnäll och skit egentligen.
Och hur kul är det?
Så vi är tillbaka till det där med behov också. Att vi alla har ett behov av att känna oss sedda och hörda. Och kanske... Så kanske handlar det inte ens om sakfrågan, utan jag hade bara ett behov av att bli hörd. Liksom. Och har jag gjort det så är det också en inbjudan att lyssna in varandra. Okej, hur viktigt är det här för dig på en skala från 1 till 10? Ja, för mig är det nog en 5, men du har förstått och hört mig i det. Ja, då kan vi komma vidare utifrån. I våra hetaste konflikter så har vi ju bara pratat förbi varandra. Alltså du får ju darrande överläpp och jag själv känner att jag vill bara göra min röst hörd och liksom... Hallå, lyssna. Och sen så får jag tunnelseende i det. Och då har vi ju det här indianknepet med talpinnen.
Ja.
I den hetaste konflikten som vi har haft kopplat till alkohol. Då var det just bokstavligen att ta tag i den där fjärrkontrollen. Och ge den. Och så fick du börja. Okej, nu får du börja berätta om din upplevelse, dina tankar, känslor. Och min uppgift är bara att lyssna och försöka förstå. Och sen byter vi roll. Och den som har talpinnen får prata, den andra lyssnar. Och sen, när det blir en så laddad fråga så kan det vara så viktigt att faktiskt ha fysiskt den här talpinnen. Sen om det är en tändare, en fjärrkontroll eller någonting annat. Men det underlättar, för om vi båda är engagerade och investerade och känsloladdade i en fråga. Då kan det vara svårt att bromsa sig själv ju.
Precis, och just att ha något fysiskt liksom.
Ja,
gud ja.
Talpinnen.
Gud ja. Nej, men alla knep är ju bra förutom de dåliga liksom. Och sen får man väl pröva sig fram. Jag menar, det som funkar för oss funkar kanske inte alls för någon annan.
Nej, men precis.
Alltså vara ödmjuk också inför att man måste hitta sitt sätt i en relation. Sen så tror jag också att man måste ju liksom se konflikter och till och med vansinniga bråk som, alltså kan man hantera det här på rätt sätt och man kan ta sig ur det och vidare.
Mm.
För det handlar om att man måste kunna ta sig vidare. Det var ju lite det du var inne på. Man kan ju inte stanna där. Man måste ju liksom gå igenom krisen lite grann också. Då har man ju jättebra förutsättningar. För att jag vet inte om jag skulle vilja vara i en konfliktlös relation. Alltså jag tror att det också kan vara väldigt bra liksom för oss och våga ta oss an konflikter för att också se det som någonting som kan stärka relationen.
Mm. Ja, det hänger ju också ihop med den här skalan om hur viktigt det är för dig på en skala från 1 till 10. Att det handlar ju just om en vilja. Att olika viljor ska mötas, och det är det som är konflikt liksom, per definition. Och det är också en inbjudan därmed att lära känna varandra mer.
Mm, liksom.
Det är det är. Så om vi tar bort laddningen kring, då istället ersätter den med nyfikenhet. Du kommer därifrån, det var viktigt för dig. Spännande. Mm. Inte alls så jag tänker, men vi ska se vad det här kan bli.
Ja. Mm. Ja, men jag tänker alla konflikter kan man ju vända till något positivt.
Mm.
I att lära känna sin partner, men också lära känna sig själv.
Mm.
Och hur man reagerar. Mm. Och ju längre, vi har varit gifta 5 år. Mm. Och jag hanterar ju konflikterna mycket bättre nu än vad jag gjorde
men
början.
Du är ju gift med en hetlevrad grek,
ja,
eller?
Ja, precis.
Alltså det måste ju vara så här, woho!
Han är inte så grek.
Nej.
Men du har ju mer det här sydeuropeiska heta i dig. Jag är mer så här nordbo-lugn. Men du har ju myntat det här med att vi behöver också ibland kyla ner oss. När vi är känslomässigt i affekt behöver vi nyktra till lite från den känslan och kyla ner oss. Och sen kanske vi kan ta en ny sats och mötas igen. Liksom.
Och det kanske man kan göra genom att som du Arvid behöver liksom, lite distans till saker. Jag tror vi alla behöver det egentligen.
Ja.
Och igen så här, det här har inte med dig att göra utan jag behöver göra det här för att landa lite mer i mig. Och sen är jag redo att mötas igen.
Ja. Ja, men ta 3 djupa andetag innan du
svarar. Men det är ju alltså det man lär sig tror jag jämt och ständigt genom hela livet. Det här med relationer, det är inte enkelt. Även fast man har varit tillsammans länge och även fast man har det bästa för varandras eller för sina ögon och för varandras ögon, så är det ju ändå så här att man kommer ju att gå igenom livet och det kommer att komma stunder som är tunga och som är lättsammare, så att jag menar det är ju inte kommunikation som man tycker kan vara så här, men det är väl inte så svårt, det är ju skitsvårt,
det är
svårt. Och man måste hjälpa varandra tror jag också så här. Hjälpa varandra och bråka lite snyggare.
Ja, men bråka snyggt är väl ändå ett uttryck som kan vara...
Ja, bra. Jag tycker det är så... Jag går tillbaka till Kalle Norvall, för han är ju så fantastisk. Alltså när han skrev sin bok Tack, förlåt och skyll dig själv.
Mm.
Alltså, inledning... På de inledande sidorna så skriver han det till sin man. Tack, förlåt och skyll dig själv för att du väljer att vara med mig.
Ja.
Och jag tycker det är fint för att det är så här, vi blir ju inte tillsammans med en perfekt människa, en perfekt person. Alltså vi har alla kanske våra mörkare sidor, alltså vi har ju en massa lager. Och jag menar, jag skalar ju fram nya lager hos Arvid varenda dag och han... gör ju detsamma hos mig. Och det är klart, ibland dyker ju den mindre charmanta, fina och bra i sidan av mig upp liksom. Mm. Men då är det också skönt att veta så här, det här gör ingenting. Han är inte på väg någonstans, utan jag får vara precis hur ful jag vill liksom. Och vara på en riktigt dålig plats själv. För att han kommer att stå kvar liksom. Precis som det är fantastiskt att kunna finnas för varandra när livet är underbart. Mm. Och man är i den där bra perioden under menstruationscykeln.
Ja,
de här 1-2 dagarna där man säger ja till allt. Liksom.
1-2 dagar.
Och sen är det becksvart liksom, resten av månaden. Nej, men ibland är det ju så.
Ja, visst.
Jag tror att det är så viktigt att man, just det här, att vi väljer varandra aktivt varje dag.
Mm.
Och jag tänkte för givet att Arvid... kommer att välja mig om 2 år eller 2 dagar, utan det är någonting vi måste jobba hårt för att faktiskt också göra varje dag då vi vaknar upp och tittar på varandra.
Och det är någonting som du har hjälpt mig jättemycket med, just det här med att både välja varandra men också det trygga fundamentet i relationen, att skapa en trygghet tillsammans, alltså just att jag ska ingenstans, du kan ha dina utspel och göra dina grejer och så här, gör det du,
försök
till. Jag står här liksom, den tryggheten med, apropå i nöd och lust, att det är okej att du är i nöd vällan, liksom, så är det. Och ingången för mig i den här relationskickoffen som vi just var på, det var att jag sa att jag upplevde att vår relation har blivit betydligt sämre på sistone, och när vi hade pratat några timmar om det, känslor och tankar, så landade jag i att, ja men just det är för att jag inte har varit på en bra plats.
Mm.
Det har funnits så mycket för mig att processa, inte bara att ha blivit pappa, utan också allt som jag och Ida har gått igenom. Jag har sagt upp mig efter 14 år som anställd, blivit egen, driver mitt bolag med allt vad det innebär. Så jag har varit på en mentalt liksom utsatt plats och också behövt processa mycket. Och Ida har upplevt mig som frånvarande, otillgänglig. Och då innebär det inte frånvarande, otillgänglig som att jag inte har varit hemma, utan i hemmet har jag inte fått kontakt med mig. Så då insåg jag att just det, men det har ju haft med mig att göra, vilket mentala tillstånd jag har varit i. Att jag har haft fullt upp med mig själv, så jag har inte räckt till för att kunna möta dig så som vi båda önskar. Vad bra att vi fick prata om det. Från att jag upplever att vår relation har blivit sämre till att jag kunde se just det, jag har inte haft det så lätt. Då behöver vi prata om det. Liksom. Ja. Jag har varit mer i nöd, så har det påverkat våran lust på alla plan.
Visst. Liksom. Men ja, sen är det ju det också. Så jag tänker så här, för att det kan ju vara svårt kanske att våga adressera saker med sin partner, tänker jag. Men det är så himla enkelt att säga det så här. Det jag ska säga till dig nu, det är ingenting liksom mot dig och din person. Utan det här är någonting jag vill ta upp för att jag vill hjälpa oss och hjälpa vår relation.
Precis.
Alltså, för jag menar, det är det man måste ha i åtanke. För det är lätt att bara ta en person på orden. Mm. Och så gör man en tolkning av det man hör. Istället för också så här inse att, vänta här nu, vi är tillsammans, vi älskar varandra, vi vill vara med varandra. Varför kommer det här nu? Jo, men min partner ger mig en gåva, och den gåvan är att nu ska vi liksom jobba med friskvård för vår relation, för vi vill det här tillsammans. Om man har den inställningen, man går in liksom i en konflikt eller i en meningsskiljaktighet, då är det ju också lite kanske lättare att prata om det.
Ja, då kommer man dit ju med en liksom positivitet.
Ja, exakt.
Än att jag nu ska jag min sann.
Exakt. Men man är ju, alltså de flesta människor är ju rädda för konflikter. Jag menar, jag har också varit väldigt rädd för konflikter, och jag är väl fortfarande rädd för konflikter. Man vill ju inte behöva konflikter med någon om man får välja. Men konflikter kommer ju alltid att finnas, och det får man ju lite finnas i. Ja. Och då måste man ju lära sig att typ veta hur man ska hantera det och hur man ska förhålla sig till det på ett bra sätt.
Kan inte du berätta vad som hände i dig när jag skruvade upp volymknappen?
Jo.
Mycket när jag sa så här, jag upplevde att vår relation har blivit betydligt sämre. Ja, att vi har haft det dåligt på sistone. Och vad du läste in i det.
Jo, men det var ju verkligen det. Alltså Arvid är ju extremt bra på att liksom skruva upp volymen. För att göra det tydligt kanske för sig själv. Men också väldigt tydligt för mig. Men där stod ju jag och bara tänkte så här, vadå mycket sämre? För då är det jag är ju där mitt i känslan då, som vi pratade om tidigare. Jag tolkar vad han säger på ett sätt som jag bara, oj, nu är det verkligen kriget och krisen är på väg här, låter det som liksom. Och tänkte så här, är det så jävligt det har varit det senaste halvåret? Så att för mig var det så här, bara, vänta här nu, vad är det som händer liksom? Sen fick ju Arvid möjlighet att liksom förklara det här lite mer, så att han också satte ord på var det kom ifrån liksom. Och då förstod jag ju ganska snabbt att det handlade ju inte kanske om mig, utan det handlade ju om att Arvid kanske har varit på en plats som inte har varit 100% liksom bra. Vi har passerat varandra när vi har liksom varit hemma. Vi har inte liksom stannat upp och tittat på varandra ordentligt. Så att i helgen tittade vi verkligen på varandra. Och då händer det ju någonting när vi ser varandra helt plötsligt.
Visst.
Men alltså, för mig är det så jädra viktigt liksom. Jag blir kan bli engagerad kring det, men att faktiskt våga sätta ord på det som inte känns bra. Liksom. Mm. Just nu upplever jag att det är dåligt. Och både för min egen del, att våga se faktan i det som är, för det är första steget till förändring. Mm. Liksom. Snarare än att leva i någon sorts förnekelse och illusion om att jag visst det är bra. Liksom. Men vänta, är det verkligen?
Är det verkligen?
Vill du ha det så här? Vill jag ha det så här? Ska vi ha det så här? Hur ska vi ha det egentligen? Så för mig är det liksom ingången till att våga prata om. Vi ska prata om allt som är bra och liksom det vi ska fortsätta förstärka. Men vi behöver också våga adressera det där som skaver. Mm. Och när vi gör det, wow, liksom för mig.
Ja, och att man den andra då kan ta emot det. Mm. Ja. Det är också, tänker jag, väldigt viktigt. Och igen, att man hör och liksom låter förklaringen finnas.
Mm. Ja, verkligen.
Jag ska bege mig, men jag tänker att nu får jag gärna avsluta. Jag skulle vilja säga någonting kort bara. Jag skulle vilja säga två tack innan jag går. Det ena tacket är till dig, Emma, för att du tar upp det här ämnet. Jag tycker det är väldigt fint och värdefullt. Och sen skulle jag vilja tacka dig för att jag uppskattar så mycket att få dela mitt liv med dig. Och det jag värdesätter mest med dig, det är din busighet, ditt galenskap och det som har ärvts i rakt nedstigande rakel, den här otåligheten. När du liksom petar på mig och trycker på mig och är otålig, jag behöver det, annars hade jag fastnat liksom. Så jag uppskattar sjukt mycket att du skapar liv, lust och dynamik.
Oj, 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 det är en stor kärleksförklaring, känner jag. Det är fantastiskt, tack. Ja, men och jag kan säga så här, jag är evigt tacksam Arvid, för att han är så lugn, han är så trygg, han drar verkligen ner mig på ett sätt som är väldigt positivt. Han får mig liksom att landa. Jag känner att jag liksom har ankrat fast den här båten och att den inte är på väg någonstans. Och att han hjälper mig och liksom bli bättre som människa tillsammans med honom. Så att jag är så tacksam för lugnet, tryggheten och det här stora, stora hjärtat. Och sen är han ju fantastiskt vacker. Han är vacker på utsidan och på insidan.
Jag ankrar dig och för mig att flyga och tillsammans med magi.
Perfekt. Okej, puss och kram. Lycka till.
Stackars.
Han är så rolig. Han är väldigt, Arvid är fantastisk alltså. Nej, men det är väl det, alltså, det är ju, herregud alltså. Jag kan ju bara tala utifrån mig själv, men alltså man är ju inte, alltså jag är inte alls samma person som jag var för 10 år sedan. Alltså det har ju hänt så mycket i mig liksom. Alltså visst. Genom alla relationer man har haft, alla människor man har träffat, alltså alla erfarenheter man har samlat.
Ja men visst, och så är det. Jag menar, jag träffade också min man lite senare. Ja. Jag var 34.
Ja, vilken årgång är du?
82.
Du är 82,
ja. Mm. Men hade jag träffat han när jag var 25, det hade inte varit som det är nu.
Men det är ju det som är så spännande, tycker jag, Sara, för att alltså, man har ju hört talas om de här kärleksrelationerna, de har passerat varandra hela livet och så helt plötsligt träffas de. Eller man har funnits i varandras närhet hela livet, men det har aldrig passat för att man har inte sett på varandra med de ögonen. Precis. Och så helt plötsligt en dag så bara, men det är ju han eller hon som jag ska vara med.
Ja.
Och så har kärlek blomstrat upp.
Visst.
Men det är också det här vad man är liksom mottaglig för. Jag tror också att det är så här, det speglas väl lite i vart man själv är och vad man själv har varit med om.
Men visst, vart man är i livet. Ja, är man mottaglig för kärlek eller inte?
Ja, exakt.
Det är liksom också...
Och älskar vi inte oss själva, då är det ju väldigt svårt att liksom låta någon annan älska en själv. Eller älska någon annan till och med.
Eller åt andra hållet kan jag tänka många gånger händer att om man inte älskar sig själv, då behöver jag någon annan som på något sätt matar in. Ja. Och så länge det funkar så är det bra.
Ja.
Men sen när det blir lite skakigt, då kraschar allt, tänker jag.
Ja, men det är absolut, det är verkligen sant. Mm. Jag menar, man har ju varit där själv liksom.
Ja.
Alltså det är ju det. Det är ju det som är så fantastiskt, tycker jag, med livet. Vi har så mycket att lära.
Ja.
Alltså om 10 år så är det något annat. Alltså, då har man flera erfarenheter rikare liksom.
Visst.
Nej. Men det här med äktenskap alltså, wow, det är ju tillsammans med föräldraskapet det tuffaste jobb man kan ha.
Ja, men visst, ja.
Och det kräver liksom tid, det kräver engagemang liksom för att det ska vara välsmort.
Eller hur, ändå så ger vi det många gånger så lite fokuserad tid.
Men jag känner ju också det typ så här, sen vi fick Rakel, alltså för mig är det svinviktigt att jag och Arvid jobbar på våran relation jämt och ständigt.
Det är jättebra.
För det här är ju någonting vi har, alltså nu när vi själva har en familj liksom. Mm. Om det inte var viktigt tidigare så blir det ju extremt viktigt när man liksom får ett barn tillsammans.
Ja, men man tycker ju det, och är ni starka och bra tillsammans så blir det ju bra för henne också.
För nu har ju liksom livet fått en helt annan innebörd också. Jag menar, vi vill ju skapa de bästa förutsättningarna för att Rakel ska växa upp, känna sig trygg och grundad och så. Och jag vill ju verkligen att hon ska liksom känna att hon... Alltså, ett kärleksfullt hem, det är ju... Alltså, det var som Astrid Lindgren sa, ge barnen kärlek, kärlek och lite mer kärlek så blir det... Någon folk av dem också, eller vad säger de?
Det är någonting sånt bra.
Ja. Och det är så sant. Alltså, så här, mycket kärlek är det viktigaste man kan ge liksom, till sina barn. Men det är väl också det viktigaste man kan ge till sin partner.
Ja. Och det man ger till sin partner ser ju ens barn.
Ja, exakt. Så att jag tror att det är så. Nu suger du på alla fingrar här. Det är tänder.
Ja, det tänder. Rakel, ska vi säga hej då?
Ska vi säga hej då?
Och tack så jättemycket.
Ja, men tack snälla, det var så kul. Mm. Va? Det här var viktigt,
känner jag,
att prata om och få lyfta. Liksom.
Vad bra.
Du gör ett svinbra jobb.
Oh, tack.
Jag ska lyssna på det här. Det här blir nog kanske det bästa avsnittet.
Såklart, det blir det bästa avsnittet någonsin. Mest lyssnade.
Ja, nej, men det var jättekul att ha det här. Och det var ju lite stökigt nu också, såklart.
Ja, men ni är mitt i livet. Det är som det är.
En bebis som inte vill sova, som vill vara med. Jag förstår ju dig i och för sig.
Det är klart. Det är klart att vi ska vara med.